promenad för mig. Jag bor ju i en park.
Ja, okej. Okay. Ja, vi andra bor ju ofta i hus, men, eller i lägenhet.
Just det,
eller, ja.
Jag bor,
men du bor i en park.
I en park.
Ja, okej, okay, ja, det var så du menar. Och då går du ut i parken för att titta på månen.
Ja, så det är, ja, inte vad skulle så att, jag annars gå?
Nej, jag har faktiskt ingen aning. Bra idé. En rekommendation till alla, kanske inte parken, men månen.
Mm. Du kan bara se månen från ditt fönster.
Självklart, det är ju sån jag är. Sändningstekniker idag var Alma Segerholm. Dagens producent var Hanna Schyck. Och nu så kommer nästa program precis efter Dagens Eko. Och jag lärde mig ju det här förra veckan, Helene. Mm. Vad var det nu det hette? Just det, Studio 1, va?
Bra, Jonas, det tar sig.
Ja.
Jag funderar lite på Katrin som varken har fönster, som inte har fönster och bor i en park.
Ja.
Men månen ska man titta på. Jag kommer att titta ut. Vi har lite av varje idag. För
berätta.
De här överbelastningsattackerna mot SVT, de har fortsatt.
Just det.
Eller hur,
Lasse? Vi ska höra Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar. Vad tycker han om det där? Vad borde SVT göra åt situationen?
Och så USA. Det är en maktkamp där.
Och här är Ekot. Väskförbudet vid större arrangemang tas bort. Bakgrunden är säkerhetspolisens beslut att sänka terrorhotnivån. Samtidigt ligger redan fattade beslut om väskförbud kvar enligt polisen. Men arrangörer kan ändra sina tillstånd så att väskor kan tillåtas. Flera privata vårdbolag har försökt kartlägga personalen efter att det varslats om en strejk för deras anställda enligt fackförbundet Kommunal, där Malin Ragnegård är ordförande.
Syftet är ju helt klart att skrämma och tysta.
Inför att fackförbundet Kommunal har varslat om strejk för privata vårdbolag så har flera av dem, såsom Attendo, Foreigner Care, Unilabs och Praktikertjänst, försökt att kartlägga om de anställda är med i facket och om de tänker strejka eller inte. Det berättar Aftonbladet idag. Enligt uppgift till Aftonbladet så skickade Attendo ett mejl där de skrev att samtliga ska skriva under en blankett om de tänker delta eller inte. Och att de som tänkt delta ska ta tjänstledigt utan lön. Jonas Stenmo är chefjurist hos arbetsorganisationen Almega som tillhandahåller enkäten och rådgiver hur deras medlemmar ska hantera strejkvarslet. De motsätter sig fackförbundets tolkning av spelreglerna.
Arbetsgivare måste i vissa situationer fråga om man är medlem i en facklig organisation, och det är del i den kollektiva arbetsrätten att man vet vem som är avtalsmotpart.
Reporter Helena Boman Brody. En rysk militärdomstol dömde idag den ledande Putin-kritikern Leonid Volkov till 18 års fängelse för bland annat påstådda extremistbrott. Han var tidigare den döde oppositionsledaren Alexej Navalnys högra hand och bor sedan flera år i Litauen. Ekot med Karina Segura Morberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
Och detta är Studio 1 onsdag om angreppen mot SVT.
Tre överbelastningsattacker på tre dagar. Enligt statsministern är det Sverige som är under attack.
Och sen om Polen, där premiärministern i just detta nu sätter regeringen på spel.
Därefter reportage om rappare och brottslighet.
Lovar dig det är tragiskt och trist om du käftar emot och det klipps. Den här osyn, den är automatik, får mig be jag glömma bort jag artist.
Ja, just nu pågår flera rättegångar där rapartisterna själva är brottsoffer.
Sen om årets sommarvärdar, vi hör tre av dem.
Och efter fem bland annat om sista debatten i riksdagen för Johan Persson.
Lasse Johansson och Helene Benno här.
Ja, cyberattackerna mot Sverige fortsätter. Igår drabbades Sveriges Television återigen av omfattande överbelastningsattacker. Det var tredje dagen i rad.
Och även riksdagen och Arbetsförmedlingens webbplats har drabbats av störningar. Så här sa statsminister Ulf Kristersson till Eko tidigare idag.
Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden. SVT har nu uppmärksammats, MSB jobbar med, SVT jobbar själva med det, banker, BankID.
Ja, det var en lite hastigt klipp där, statsministern. Carl-Oskar Bolin är med oss nu, minister för civilt försvar. Välkommen.
Stort tack.
Sverige under attack, säger statsministern. Hur allvarligt är det?
Nej, men det statsministern säger illustrerar ju det man skulle kunna kalla för den nya normalbilden som vi inte stillasittande ska acceptera. Det vill säga att vi utsätts på ett helt annat sätt än tidigare för fortlöpande attacker i cyberdomänen, överbelastningsattacker, och då krävs det att verksamhetsutövare som bedriver samhällsviktig verksamhet eller tillhandahåller samhällsviktiga tjänster höjer sitt skydd mot detta. Det går att skydda sig mot överbelastningsattacker och det bör göras i mycket större omfattning för att vi inte ska drabbas av bortfall av viktiga tjänster.
Även riksdagen har angripits, det har skapat problem. Borde riksdagen skärpa sig också?
I grunden så borde alla som fortlöpande drabbas av överbelastningsattacker se över sitt skydd mot detta. Staten har ju naturligtvis en viktig roll här också. Mm. Det är ju att tillhandahålla stöd vid incidenthantering. Regeringen satsar stora summor i innevarande budget på att bygga upp ett nytt nationellt cybersäkerhetscenter där bland annat då CERT-SE ingår, och det är den funktion som nu också har erbjudit stöd och hjälp, alltså tekniskt stöd och rådgivning till SVT under den pågående hanteringen. Men på bredare allmän nivå så måste varje verksamhetsutövare vidta de åtgärder som krävs för att man ska bättre kunna skydda sig. Och det finns tekniska lösningar för att skydda sig mot överbelastningsattacker.
Säger Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar. Med oss också MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, generaldirektör Mikael Frisell. Välkommen du också.
Stort tack.
Ni har ju haft möte med flera andra myndigheter om de här angreppen. Vad är det för bedömningar ni gör?
Nej, men som Carl-Oskar sa här, det är en allvarlig situation när en totalförsvarsaktör som Sveriges Television som ansvarar för samhällsviktig kommunikation till medborgarna blir angripen av så omfattande cyberattacker. Så vi har ju jobbat nära Sveriges Television med CERT-SE, den här enheten vi har på MSB med tekniskt stöd, rådgivning och sådana saker. Och sen självklart pratar vi med en del aktörer i beredskapssystemet, inte minst FRA som nu är huvudman för cybersäkerhetscentret där både polisen och säkerhetspolisen och vi ingår, och försöker bilda oss en uppfattning, få en lägesbild, vilka åtgärder vi behöver göra, vilka konsekvenser på samhället det kan få om det här fortsätter och sådana saker. Det är ungefär så situationen är på MSB just nu, med ett nära och bra samarbete med Sveriges Television sedan det här började.
Men en lägesbild, säger du, är det akut värre just nu, eller är det här ett exempel på något som ständigt pågår, angrepp på Sverige i olika former?
Nej, just nu är det inte värre än vad det har varit tidigare när det här började för 3 dagar sedan, utan vi har kontroll på situationen och Sveriges Television kan ju sända ut sina sändningar så att säga. Men det är ju allvarligt det här, och vi ser ju de senaste åren att antalet cyberattacker, komplexiteten, intensiteten i de här attackerna har ökat, vilket innebär också att det är svårare att skydda sig mot dem och också svårare att se varifrån de kommer. Och därför är det precis som ministern säger, alla aktörer måste ständigt jobba med sin förmåga att skydda sig mot den här typen av attacker. Och där stödjer vi då från MSB med CERT-en, Cybersäkerhetscentrum, så mycket vi kan. Och här har ju regeringen också gjort rejäla satsningar den senaste tiden som hjälper till att vi verkligen har stärkt vår förmåga.
Vi kan väl höra vad SVTs vd säger efter de här attackerna.
Det här liknar inget vi sett tidigare. Det är en långvarighet och en magnitud på en helt ny nivå. Det här är den största attacken vi har haft på SVTs historia.
Ann Lagercrantz där, SVTs vd. Alltså Patrik Oksanen sitter också här, strategisk rådgivare för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan bland annat. Varför tror du att man någon, vem det nu är, riktar in sig på just SVT och Arbetsförmedlingen?
Nej, men en aktör som då gör en sån här överbelastningsattack är ju ute efter att åstadkomma en effekt. Och då skulle jag säga att effekten i första hand blir ju psykologisk. Det finns ju ingen ekonomisk vinning som jag kan se att göra den här typen av attacker. Man vill göra det uppenbart att det är svårt att bedriva verksamheten, ta ut en effektivitetskostnad hos oss så att vi ska känna att vårt samhälle inte funkar, SVT inte funkar, Arbetsförmedlingen inte funkar, titta, Riksdagens hemsida funkar inte. Och då känna att nej, men det här, oj, det här samhället, och så tappa tillit och tilltro. Så att det är en psykologiskt angrepp i första hand, och sen i andra hand när man då attackerar till exempel betalsystem Swish och så, då finns det ju en ekonomisk krigföring i det också.
Men börjar jag tvivla på det svenska samhället om SVT Play inte funkar?
Nej, inte enskilt. Men det här måste du ju se i en mycket, mycket större perspektiv. Om det nu är Ryssland som ligger bakom det här, det blir ju bara en spekulation i det.
Varför tar du Ryssland då?
Därför att Ryssland, vad vi vet, är de som ligger bakom de flesta överbelastningsattacker. Okay. Tittar vi på hur Kina agerar i cyberområdet så är man ute efter att stjäla hemligheter i större utsträckning. Ryssland gör större överbelastningsattacker. Men som du har sagt tidigare, det är svårt att attribuera det här därför att det finns en massa tjänster man kan köpa till sig såna här överbelastningsattacker, så att det är svårt att veta av säkerhet snabbt.
Men i någon mening så är det ju nålstick bara. Är det effektivt? Kan man säga någonting om det?
Ja, det är effektivt på det sättet att det här är en helhet, och Ryssland bedriver den här typen av psykologisk krigföring mot oss på många olika sätt, och det här är en del i det. Och vi har ett upptrappat läge, en situation som statsministern har beskrivit, att vi inte är i krig men vi är inte heller i fred. Och då är det här en ingrediens i det. Och det vi har sett det senaste året är en ökande trend av överbelastningsattacker.
Och varför mer intensivt just nu?
Ja, därför att vi kan ju bara spekulera i varför just den här veckan. Men det pågår ett möte i Stockholm till exempel av en viss art. Jag tänker på Bilderberggruppen.
Ja.
Vi har ju en upptrappad situation i Ukraina. Det står ju på spel, ska väst orka stödja Ukraina eller inte? Det finns ju många olika skäl till kanske varför tidpunkten blir just nu.
Mm.
Men det här är en del i en större trend.
Mikael Fisell på MSB. Jag tänkte, vad skulle jag fråga dig nu? Ja, men varför tror du det sker just nu? Vad säger FRA exempelvis om det?
Nej, men jag spekulerar ju inte varför det sker just nu och sådana saker, utan vi ser ju till att stödja de som är utsatta med så mycket teknisk rådgivning och stöd som möjligt för att kunna skydda oss. Och sen försöker vi lägga ett pussel och skapa den här lägesbilden och se den här större bilden, och också börja titta på analysera konsekvenser på samhället. Och jag har personligen inte pratat med FRA eller Säpo i de termerna som du ställer frågan, så jag kan inte svara på det. Men vi jobbar på ett lite annorlunda sätt. MSB håller inte på att titta på vem som ligger bakom, utan vi försöker skapa skyddet och se till att samhället fungerar och att medborgarna känner sig trygga.
För vill man skydda sig så kan man vill veta vem man ska skydda sig mot.
Ja, men det är klart, och det är klart att både säkerhetspolisen och polisen kommer utreda det här, försöka ta reda på vem som ligger bakom. Och sen är det ju så med de här omfattande, komplexa attackerna, så är det också ibland svårt att se om det är en statlig aktör bakom. Så det är ju liksom väldigt svårt att få fram exakt vem det är. Men självklart jobbar säkerligen både polisen och säkerhetspolisen med den frågan.
Men ändå, du pratar om en lägesbild. Vad har du för lägesbild av det här som händer?
Ja, men jag har ju en lägesbild då att SVT och flera delar i bankväsendet, BankID, Swish med mera, har varit utsatta den senaste tiden. Arbetsförmedlingen som ni nämnde, riksdagen som ni nämnde. Medan SVT då är den mest omfattande attacken som också har pågått under längre tid, precis som vi hörde vd SVT säga. Sen måste man ju sätta in detta i en större kontext. Vi har ju tidigare sett under året här händelser, incidenter mot kritisk infrastruktur, allt från undervatten till telekommunikationer och vattenförsörjning. Och vi försöker ju bilda då den här övergripande lägesbilden för att se vad är det som händer och vilka konsekvenser kan det här få för samhället och vilka åtgärder behöver vi tillsammans göra, alla aktörer i beredskapssystemet. Det är på det sättet vi jobbar på MSB då. Dels praktiskt direkt med de som är utsatta, som jag sa, med våran CERT, men också den här övergripande bilden tillsammans med de andra aktörerna skapar den här bilden med analys och konsekvenser.
Carl-Oskar Bohlin, du som är minister för civilt försvar. Statsministern hävdar att Sverige har blivit bättre på att skydda sig mot cyberattacker. På vilket sätt då?
På det sättet att vi just nu, som har nämnts här, håller på att bygga upp ett nytt nationellt cybersäkerhetscentrum. Vi har också nya enheter hos Försvarsmakten som har förmåga att bistå och skydda viss del av kritisk infrastruktur om man skulle drabbas av mer avancerade cyberattacker. Jag tycker att det är viktigt att återvända till en sak här. Och det är det som Patrik också säger, att det här handlar om att, så att säga, ta ut en kostnad, eller skulle kunna handla om att ta ut en kostnad på det svenska samhället. Det som i grunden är bra här, om man ska se någonting positivt, det är att det här är en ganska enkel typ av cyberattack. Den är relativt billig att köpa som tjänst av cyberkriminella. Och den är också relativt enkel att skydda sig mot. Så att Det finns lågt hängande frukter, men det kräver att verksamhetsutövare börjar se det här på ett nytt sätt. Det är ju ingen som skulle ifrågasätta behovet av att ha lås på dörren till olika verksamheter. Men vi ligger fortfarande efter i cyberdomänen. Vi behöver naturligtvis ha lås på våra dörrar där också, metaforiskt sett. Det vill säga, det finns tekniska hjälpmedel som kan skydda oss mot den här typen av enkla överbelastningsattacker. Det skulle naturligtvis göra att man då inte kan ta ut den här typen av kostnader som gör att vi sitter här och diskuterar den här händelsen i Studio 1. För precis som Patrik säger, så handlar det om att försvaga tilliten till institutioner och funktionaliteten i sånt som vi tar för givet i vårt samhälle.
Men Carl-Oskar Bohlin,
här är det extremt viktigt, vill jag säga, att vi håller jämna steg med de antagonister som ständigt angriper oss.
Statsministern sa också att Sverige blivit bättre på att slå tillbaka. Hur då slå tillbaka?
Ja, vi har alltså förmåga att hantera och stänga av cyberangrepp av mer avancerad art.
Vem har ni slagit tillbaka mot?
Men får jag prata färdigt? Skyddet mot den här typen av simplare överbelastningsattacker, det måste finnas hos de verksamhetsutövare eller de tjänsteleverantörer till verksamhetsutövare som tillhandahåller de här tjänsterna.
Ja, just det.
Den förmågan finns, men det måste fler bli bättre
på. Jag förstår. Patrik Oksanen, har Sverige en förmåga att slå tillbaka mot exempelvis Ryssland om det skulle vara det?
Det finns ju i den kapaciteten finns, men huruvida Sverige gör det eller inte, det vet jag inte någonting.
Okej. Patrik Oksanen, strategisk rådgivare för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan. Vi hörde Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, och MSB:s generaldirektör Mikael Frisell.
Studio 1 är det här, och producent idag är Mårten Ferlin. Sändningskoordinator är Arvid Mellgren.
Och tekniker, ska jag säga, är Erik Runesson. Och just nu så pågår flera rättegångar där rapartister är brottsoffer. Bland annat Göteborg, efter att artisten C. Gambino, som ju själv inte hade någon koppling till gängkriminalitet, sköts ihjäl förra året.
Och varför han sköts, det är fortfarande oklart, säger Peter Kron, gruppchef vid grova brott i Storgöteborg.
Varför skjuter man en person? Är det en fjäder i hatten? Är det pengar? Är det narkotika? Eller vad är det? Det är spekulationer. Fokus hos polisen är gärningsmannaskapet. Det kan säkert av några tyckas att de tog en trofé. Men det är ingenting som vi har arbetat med.
Kolla vilken utsikt. Nu vi bor på högsta våningen. Säg till mamma att hon aldrig tar ett lån igen. Kom vi tacka rätt till middag i Italien. Och det är klart jag tackar Gud för det går bra min vän.
Drygt ett år har gått sedan den Grammisbelönade artisten C. Gambino sköts ihjäl i ett parkeringsgarage på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg.
Sal 4, förhandlingen i sal 4 är åter offentlig.
Det är första rättegångsdagen. Åklagare Shahrzad Rahimi håller sakframställan i en av säkerhetssalarna. Salen är full av journalister i ena delen. I den andra delen bakom en glasvägg sitter tre av de åtalade. Den fjärde är med på länk.
Jag börjar med punkten 1.1. Det är yrkas ansvar för mord.
Utredningen är omfattande, men något svar på varför Sigambino sköts har utredningen inte visat, mer än att artisten hade gängkriminella i sin närhet. Åklagaren ser mordet som en del i den långdragna, blodiga konflikten mellan södra och norra biskopsgården på Hisingen. Peter Kron igen.
Det kan ju vara på sin plats att nämna då att mordoffret då, Gambino, har vi inte kunnat påvisa ha några som helst gängtillhörigheter. Däremot så i hans bekantskapskrets har vi kunnat konstatera att det finns gängtillhörighet.
Idag avslutas en annan rättegång i Stockholm och även där är brottsoffret en rappartist. Det handlar om en konflikt mellan ett nätverk kopplat till Salem i södra Stockholms län och området kring Fruängen i Stockholm. En av de åtalade, som även han är rappare, har försökt leja två personer att skjuta ihjäl den andra rapparen, sa åklagare Rasmus Öhman i rätten.
Men det som har hänt det är att i en pågående förundersökning mot så kunde polisen med hjälp av hemlig datavläsning ta del av en chatt där framkommer i vart fall uppgifter, så kallad överskottsinformation om att han och planerar att mörda.
Konflikten mellan de två rapparna har till stor del utspelat sig i digitala miljöer. De två har bland annat i musikvideos angripit varandra verbalt. Under rättegången är därför låttexter en del av åklagarens bevisning.
Jag vill peka på vissa rader att vi har droppat kroppar, HTS, det har blivit vana. Om det är någonting vi kommer mot dem, ser jag 29. Det är postnumret till Fruängen är 129. Så det är det som den här siffran 29 syftar på. Och rappar då, ser jag 29, jag lägger 29 i dem.
I den här konflikten finns enligt polisen även koppling till ett uppmärksammat mord hösten 2023. Då sköts den unge rapparen Adoli till döds vid en idrottsanläggning. Som liten hade drömt att jag skulle bli mäklare. Mordet på 18-årige Adoli skedde vid Mälarhöjdens IP samtidigt som barn och unga tränade där. Dådet filmades och spreds på sociala medier och figurerade sedan i rapptexter, åklagare Rasmus Öhman igen.
Refrängen är redan tagit en skadar ej om man tar en till. Återigen syftat till det här mordet på IP:n. Jag kan inte lira boll, jag röker gräs från IP:n. Ja, mitt hjärta. Det är kallt, men min Glock är skithet.
Att driva på gängkonflikter i digitala miljöer på det här sättet kallas cyberbanging. Kriminologen Elina Bölin tar i sitt examensarbete upp detta fenomen.
Man beskriver konflikterna utifrån sitt eget perspektiv och man får välja, man kontrollerar själv hur man vill framställa den här konflikten. Att man framhäver sin våldskapacitet, framhäver feghet hos motståndarna och så vidare.
Cyberbanging behöver inte leda till våldsbrott utan kan stanna vid hot och förolämpningar i den digitala miljön. Men det är svårt att veta hur det ska sluta, säger hon.
Det kan ju finnas en konflikt i samhället redan, men att den fortsätter virtuellt. Och ett virtuellt hot kan bidra till att intensifiera de här konflikterna och då ha framtida våld som konsekvens. Det kan ju vara svårt att veta då om den här konflikten kommer fortsätta att vara virtuell bara eller om den kommer att eskalera till grovt våld i verkligheten. Liksom.
I fallet med nätverken från Salem och Fruängen ledde det till att två personer rekryterades digitalt för att utföra ett mord. Dels en pojke som just fyllt 15 år från en mindre ort i Västsverige och dels en man i 25-årsåldern från Umeå. Men polisen hade alltså tillgång till hemliga tvångsmedel och kunde följa de två utförarna och slå till mot en lägenhet i Södertälje när de, enligt åklagaren, förberedde mordet. Samtliga åtalade i det här ärendet nekar till brott.
Och idag inleds rättegången i ytterligare ett mål som kopplas till musikbranschen.
I Stockholm har det inträffat en explosion vid ett flerbostadshus i Hammarby Sjöstad under natten mot måndagen.
I februari i år skedde sprängningen som enligt polisens utredning var riktad mot en person på ett skivbolag som arbetade med mördade Sig Gambino. Skivbolagspersonen hade innan explosionen pressats att betala 250 000 euro eftersom bolaget hjälpt Sig Gambino till framgång. Så här löd en del av meddelandet från utpressaren.
Du har hjälpt honom med kontrakt, förskott och ekonomiska framgångar. Detta har han finansierat sina vänner med, mot oss.
En 15-åring kunde gripas kort efter explosionen och han ställs alltså idag inför rätta, åtalad bland annat för allmänfarlig ödeläggelse. Han nekar till brott. Åklagare i fallet Katarina Johansson.
Och i de här meddelandena som uttrycks också hot om att hans bostad annars kommer att ligga i ruiner om han inte betalar.
Utredningen fortsätter nu i jakt på ytterligare gärningsmän som misstänks ligga bakom utpressningen.
Lovar dig det tragiskt och trist om du käftar emot och du klipps. Boom, wow. Den här osyn, den är automatik, får mig be jag glömma bort jag artist. Hon har blivit fast för det här.
Utpressningen mot skivbolagspersonen är ett av flera misstänkta brott kopplade till Sig Gambino och nätverken runt honom. Under rättegången efter mordet på honom, som alltså pågår i Göteborgs tingsrätt, sa åklagare Sharsad Rahimi att det också skett andra hot.
Jag vill också nämna att inför den här huvudförhandlingen så har det varit en ökad hotbild mot flera som har förekommit i ärendet. Det har varit hot och utpressningar kopplade till den här konflikten.
Rättegången väntas pågå under 11 dagar. 4 män står åtalade, 2 för mord, något som de förnekar. Ytterligare 2 män åtalas för annan inblandning, bland annat grov skadegörelse, något som de erkänner men nekar till övriga anklagelser. Utredningen som hållit på över ett år har varit krävande, säger gruppchef Peter Kron på Grova brott.
Det är väldigt, väldigt mycket uppgifter som ska bearbetas. Fruktansvärt mycket noggrant jobb. För man får inte lämna några luckor, för att vi måste ju vara säkra på våran sak innan vi lämnar till åklagaren.
Och hur säkra är ni nu då?
Ja, polisiärt så är vi kanonsäkra. Men det ska provas juridiskt både i tingsrätt och hovrätt.
Och jag lovar det kommer bättre dag, det är bättre snart.
Reportrar Simon Andrén och Kristin Holmberg, Ekot.
Polen nu då, här i studie 1, där premiärministern Donald Tusk sätter regeringen på spel idag, kan man väl säga.
Ja, och just nu, eller alldeles strax i alla fall, så ska det hållas en förtroendeomröstning i polska parlamentet, och Tusk talade till parlamentet idag.
Znam smak zwycięstwa i gorycz porażki, ale nie znam takiego słowa jak kapitulacja. Nie ma mowy o tym.
Jag känner smaken av seger och bitterheten av nederlag, men jag känner inte till ordet kapitulation, så sa Donald Tusk i ett tal i eftermiddags.
David Rasmusson, vår Polen-korrespondent. Vad är det som pågår just nu? Man väntar på den här förtroendeomröstningen, eller hur?
Precis, den här debatten har verkligen dragit ut på tiden i polska Sejmen, och det skulle varit avgjort vid 2-tiden idag. Men det fortsätter, och just nu så står Donald Tusk och försvarar sig mot mycket av den kritik han har fått från oppositionen.
Och han utlyste ju den här omröstningen då som ni väntar på eget bevåg efter presidentvalet för någon vecka sedan. Varför gjorde han det?
Ja, men han vill ju bekräfta då, alltså, den majoritet som regeringen ändå har i parlamentet. Han leder ju en koalitionsregering, och det har varit en del kritik och avgångskrav mot Tusk från oppositionen, och han vill på det här sättet, kan man säga, visa vem det är som faktiskt bestämmer i Polen, att det är premiärministern som har mer makt än presidenten.
Och vad innebär det här? Vad är han ute efter liksom?
Ja, han vill, jag tror att han vill visa många i Polen vad den här regeringen egentligen har lyckats åstadkomma. Och för att det är en kritik han brukar få från oppositionen, att den här regeringen åstadkommer ingenting. Den är ganska vinklippt, ni kommer inte överens sinsemellan. Och det har man ju fått mycket kritik för också, att man inte riktigt har kunnat genomföra alla de löften man gav i valrörelsen. Jag tror att det är det som Donald Tusk här vill visa upp, att det finns faktiskt saker och ting som har hänt i Polen, och han vill också, som jag sa, visa upp att det är han som faktiskt bestämmer.
Men löper han någon risk i den här omröstningen här sen när den väl kommer?
Ja, troligtvis inte. Det har funnits vissa spekulationer, och det är ett av de mindre partierna i koalitionen som man har pratat om skulle kunna överge den, och då skulle vi stå inför ett nyval. Det är bondepartiet PSL, de har bland annat skickat ut en enkät till sina medlemmar om hur de vill att man ska agera, men allting tyder på att de kommer stå vid Tusks sida här, och då får man en majoritet.
Så om regeringen blir kvar och presidenten, den nyvalde, tillträder så småningom i augusti, vad blir det för läge för Polen i relation till övriga EU?
När det gäller relation till övriga EU så kommer det nog i mångt och mycket vara detsamma. Men jag tror inte vi kommer att se en Donald Tusk som kommer att vara drivande på det sättet som han kanske varit under sin första tid. Tusk är ju en stark anhängare av EU, och han har ju verkligen velat driva Polen mot Europa, mot EU. Nu tror jag att Donald Tusk kommer att bli mer upptagen av att försöka rädda sin egen regering och behålla makten i Polen.
Vad var det som hände där bakom just nu? Man hörde du applåderade så...
Ja, Donald Tusk har precis avslutat sitt försvarstal här, och vi väntar nu på att det ska bli en omröstning alldeles strax.
Och alldeles strax, det låter som ett dragspel. Det kan vara hur långt och kort som helst.
Det är ett dragspel. Det kan ta. Det är en elektronisk omröstning, men jag ser att talmannen just nu håller på att förbereda den här omröstningen i alla fall.
Tack David Rasmusson, som är vår Polen-korrespondent.
Ja, den där signaturen kommer ni kunna höra 58 gånger tror jag det är i P1 här under sommaren. Det är ju så sommar i P1 alltid startar.
Just det, och idag så presenterades rösterna som vi kan höra i sommar, och tre av dem finns med oss nu. Peter Haber, skådespelare, välkommen.
Tack så mycket.
Aja Kambar är poet, du är också välkommen förstås.
Tack så mycket.
Och Lotta Klemming, ostrondykare, även du är välkommen.
Tack snälla.
Alla ni tre är ju debutanter, eller hur? Va?
Ja. Mm.
Peter Haber, med din långa karriär, är det inte lite konstigt att du inte sommarpratat tidigare?
Jo, det kanske det är, men jag har liksom inte tänkt på det. Men Bibi Röde, som är chef för alltihopa, tyckte också att det var konstigt. Men jag fick för frågan förra året, men då vågade jag inte.
Nähä, varför vågade du inte då?
Jag var rädd för att jag inte hade den intellektuella kapaciteten att underhålla människor i 90 minuter. Men jag blev övertalad, så att i år är jag med.
Så känslan nu, äntligen får jag slå igenom.
Ja, ja, det kan man säga. Ja.
Aja Kambar, två kritiker hyllade diktsamlingar, Hyperverklighet och Aftongata. Och som poet så kan, du kan jord.
Ja.
Hur börjar man ett sommarprat så lyssnarna fastnar och vill följa med och lyssna?
Från hjärtat? Eller jag vet inte. Alltså, man börjar från det man kan och det man minns, och sen det man är nyfiken efter och vill utforska på något sätt. Jag tror att allt man säger kanske inte är självklart från början, utan att man måste leta efter saker som kanske är inom en eller utanför en.
Jag tänker att en diktsamling kan ju vara lite nervöst och ge ut.
Mm.
Ett sommarprat, hur nervöst är det?
Men minst lika nervöst. Alltså det är en mastig text. Det är en text som betyder väldigt mycket för mig, som innehåller referenser till människor som har betytt de har varit en så självklar del av hela mitt liv. Så det är verkligen som att man blottar en liksom väldigt intim del av sig själv för hela landet.
För den är ju redan inspelad, eller hur? Det är ju inte någonting som du gör direkt.
Nej, precis. Nej.
Lotta Klemming då, i nästan alla intervjuer jag läst med dig, då påpekas att du är Sveriges enda kvinnliga ostrondykare. Är det så fortfarande? Eller har du fått efterföljare ner i djupen? Liksom?
Det verkar vara väldigt intressant att prata om att jag är Sveriges enda kvinnliga ostrondykare. Men saken är ju den att det finns ju bara en handfull ostrondykare överhuvudtaget i Sverige, och två utav dem råkar vara min pappa och farbror och en utav dem är jag. Så att, men så vitt jag vet så finns det inga kvinnliga ostrondykare idag förutom mig, men jag är sen att det blir det.
Ja, okej. Okay. Vad är ditt argument för att fler kvinnor just ska dyka efter ostron och bli dina konkurrenter då alltså?
Ja, eller kollegor.
Eller kollegor.
Nej, men historiskt och traditionellt sett, om vi kollar utanför Sverige, så är det ju ett kvinnligt yrke. Så att om det är någon som har det i sig så är det ju vi kvinnor.
Är det det alltså? Varför är det det?
Ja, men Asien har ju tradition att det är kvinnliga pärldykerskor. De håller ju på och jobbar från det att de är barn tills de är i 80 plus åldern, och de kan ju inte tänka sig något annat liv. Så att, ja, jag tror att det finns kapacitet att fler i Sverige också kan hitta till det här yrket.
Jag kan bara, du nickar, skulle det vara något för dig?
Nej, jag är egentligen ganska rädd för vatten och vara så långt ner under ytan, men jag tycker det är ett väldigt, väldigt coolt jobb, definitivt.
Peter Haber, du har ju också ett coolt jobb, du har varit skådespelare i över 40 år, du är en väldigt välkänd person. Vad vill du berätta? Vad vill du ta upp som folk kanske inte känner till om dig?
Jag kommer att berätta en del om hur det kom sig att jag blev som jag blev. Och jag kommer att prata en del om förlåtelse och försoning. Så att det handlar mycket om mig i relation till andra personer. Så att personliga kanske i bästa fall kan kännas allmängiltigt. Och beröra andra människor än av de som lyssnar alltså.
Tycker du att du själv brukar bli berörd när du lyssnar på sommar?
Absolut. Jag blir absolut påverkad och berörd av många av sommarpratarna.
Vad är det du behöver förlåtelse för? Det kanske du inte kan avslöja nu.
Jag kan liksom inte avslöja det riktigt. Men det är försoning med bland annat mina föräldrar och... Ja. Och sådana saker kommer jag att prata om.
För annars skulle, vad jag förstått, så skulle teman, eller vad ska man säga, fokuset för sommarvärdarna enligt Bibi Röde skulle vara folkbildning och livsglädje.
Ja, men livsglädje kommer jag förhoppningsvis att bjuda på.
Ändå? Mm.
Så det är ett positivt sommarprogram.
Jag kan bara, din linjen i ditt sommarprogram, om det är då folkbildning och livsglädje, hur skulle du säga att det blir?
Ja, men både och, ja, men alltså att bilda människor då om, ja, men Örebro främst som stad då, men också om Stockholm, alltså hur städer har förändrats, alltså genom olika slags processer, men också då glädje, alltså till alla människor som har gjort platser speciella för en, som liksom har gett en de fina minnena man liksom kollar tillbaka till och tänker på när man väl besöker en plats.
För du är örebroare.
Precis.
Hur har Örebro format dig?
Ja, men alltså, sättet jag bara tänker på är på känns bara som att jag kommer från liksom en medelstor stad. Det känns som att det liksom typ nästan syns på en när man, ja, men för sig runt. Särskilt om man är här till exempel.
Hur?
Ja, men man är väl ödmjuk, antar jag.
Okej.
Okay. Ja. Right.
Frågade ju dig här om du kunde tänka dig att bli ostrondykare, men annars är du ju intresserad av dofter. Parfymör var ett alternativt jobb innan du, om du inte hade blivit författare eller poet, sa du i en intervju. Vad är det där? Vad är det med dofter?
Nej, men det är just alltså att människor har sin egna doft, att man kan liksom bära en doft och associeras med den för liksom flera människor. Också hur bara saker doftar och liksom, att man brukar säga att doftsinnet är sinnet som är mest kopplat till minnen då. Och också bara att det är ett sånt fascinerande hantverk att liksom att frammana en doft, både om det är en syntetiskt eller om det är mer naturligt. Och de här lagren en parfym innehåller. alla de här olika noterna, hur de liksom successivt förändras medan man har på sig en parfym.
Har du gjort det här?
Nej, nej, nej.
Nej, 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 nej. Nej, okej. Lotta Klemming, om dofter, hur doftar hav? Alla vet det förstås kanske.
I våran skärgård nu och några veckor fram så luktar det ju med en blandning mellan salt och tång. Men också växtligheter på öarna i skärgården, tall och kaprifol. Så att det är min absolut favoritdoft i världen.
Hur mycket hav kommer det handla om i ditt sommartal, sommarprat?
Ja, men mycket. Men också ganska mycket mer. Men mycket om att liksom hitta ett värde från havet och det man kommer ifrån.
Mm. Petra, du log lite här när vi pratade om dofterna.
Ja, jag är en parfymkille själv, så att jag försöker se till att dofta gott varje dag. Och det är väldigt viktigt i mitt jobb, där man har, så att säga, främmande människor väldigt nära in på sig. Mm. Påklädare och maskörer och så. Då tycker jag att man kan bjuda på att dofta i alla fall rent.
Vad är det för dofter du tycker om?
Ja, men jag ska inte sitta och göra reklam för
det. Nej, men hur kommer ditt sommar att dofta?
Det kommer att dofta, som jag sa, försoning och glädje.
Lotta Klemming, när ni skördar ostron så försöker ni ju lämna så lite avtryck som möjligt, vad jag förstår. Haven är ju ändå hotad, det pågår ju stora konferenser nu exempelvis. Sen du var barn, vilka är de där stora förändringar du har kunnat se?
Ja, men om vi ska prata om vad som hör den här årstiden till, så tänker jag med en gång på makrillen. Mm. Som numera är rödlistad, blev det i år. Som vi har liksom varit bortskämda med att bara kunna skotta upp ur havet. Och det här med att västkustbor alltid pratar om det levande Nordsjön och det döda Östersjön, det tror jag att snart kanske det är vår verklighet också, att vi inte har så gott om fisk och skaldjur i våra hav. Så det är ju ångest och en hotbild såklart. Men makrillen finns ju inte alls i så stor utsträckning som när jag var barn, och man tog upp väldigt mycket.
Har doften av havet också förändrats under åren? Kan man känna sånt?
Sommartid. Haven är ju allt mer övergödda, även på västkusten. Och det känner man. Så att det är väl att stoppa huvudet i sanden. Men jag brukar inte trivas att vara i Bohuslän under juli och augusti.
För att?
Ja, delvis för att den skärgården som jag kallar min blir liksom invaderad av massor av andra människor. Mm. Jag är ju så bortskämd med att vara själv i den. Men sen är det ju just det att den här brunslicken och det här övergödda som jag har, men de ligger liksom som en massa på bottnarna och spolas upp på land så småningom då, och det har ju en speciell doft som inte är lika trevlig som den jag pratade om tidigare.
Peter Haber, du har ju så många bitar att berätta om. Du har ju varit skådespelare i 40 år, över mer än det. Beck kanske är givet att tala om. Snart kommer nummer 52 i den serien. Hur passar livsglädje och folkbildning ihop med Martin Beck?
Ja, folkbildning på det sättet kanske att filmerna handlar om hur samhället och Sverige ser ut idag. Och det tror jag skapar möjlighet till en identifikation för publiken. Att känna att de här, att det är realistiskt det vi visar, att det är sant, och det är möjligt att identifiera sig med, tror jag. Jag kommer att nämna Beck i mitt program, precis som jag kommer att faktiskt att nämna pappa Rudolf, som jag gjorde en gång för evigheter sedan.
Sunes pappa.
Ja, precis.
Okej, där säger vi tack, för vi ska rigga upp Polen lite snabbt också. Peter Haber är skådespelare, dig hör vi 23 juni. Aya Kanbar, poet, 15 8 augusti, du nickar, det var rätt alltså, Lotta Klänning, ostrondykare, 11 augusti och Sommar i P1 startar midsommardagen, 21 juni och först ut är Petra Mede. Då trodde vi skulle få en liten krullerutt.
Men det vi klarar inte. Oss. Ja. Ja, för en stund sen så blev det ju klart. Vi ska återvända till premiärministern i Polen, Donald Tusk, som faktiskt överlevde förtroendeomröstningen i det polska parlamentet för en stund sen. David Rasmusson, berätta vad det är som händer.
För bara några minuter sen så stod det klart att med röstsiffrorna 243 för och 210 emot så fick då Donald Tusk och hans regering parlamentets förtroende.
Och det var ju väntat det här.
Var väntat. Och man kan ju säga nu att han fick ju förtroende av sina regeringspartier. Så på ett sätt är det en stärkt premiärminister som går ur detta. Men samtidigt är han försvagad. Eftersom han nu i resten av sin mandatperiod som är varat till 2027 så kommer han ha en negativt inställd president i presidentpalatset som kommer att stoppa flera större reformer som Donald Tusk vill genomföra. Bland annat en rekonstruktion av domstolsväsendet och det handlar ju också om de här tuffa abortlagarna i Polen som han har velat mildra. Och det finns också vissa samarbetssvårigheter inom den här regeringskoalitionen. Så lite stärkt för dagen kanske, men samtidigt på en längre sikt en svagare premiärminister i Polen.
Så vad betyder det då så att säga? Hans popularitet har ju ändå sjunkit rätt mycket sedan han vann valet så att säga. Vad kommer det betyda?
Det handlar ju om att han inte har kunnat genomföra många av de här reformerna han lovade i sin valkampanj 2023. Och det har ju delvis berott på president Duda men det också delvis berott på inre stridigheter inom koalitionsregeringen. Och med nu ytterligare en negativt inställd president i Karol Nawrocki så lär han inte kunna genomföra några av de större reformerna den närmaste tiden heller.
David Rasmusson säger det och vi fortsätter efter Ekot, eller hur?
Ja, det gör vi. Det handlar om maktkampet mellan Vita huset och styret i Kalifornien. Nu, Ekot.
Här är kvart i fem Ekot onsdag. Mycket oroande rapport om fiskbestånden i haven. Statsministern betecknar cyberangreppen mot SVT som en attack mot Sverige. Och så har årets sommarpratare presenterats. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, den hittills mest omfattande kartläggningen av hur det står till med fisken i världshaven har presenterats idag på FN:s pågående havsmöte. Ekots klimatreporter Mona Hambreus är på plats i Nice och Mona, hur illa är det med fiskbestånden?
Ja, den här rapporten visar att överfisket fortsätter att öka och runt en tredjedel av alla fiskbestånd som man har undersökt pekas ut som ohållbara. Det betyder att de har fiskat så hårt att det är få individer kvar och det är osäkert hur artens framtid ser ut. Och det här är förstås illa eftersom så många människor är beroende av att fånga fisk för att kunna äta sig mätta. Jag träffade här Miljöpartiets EU-parlamentariker Isabella Lövin som jobbat länge med just fiskefrågor. Och hon sa att det här ökade överfisket hotar den framtida tillgången på fisk.
Ja, det innebär att det är ett hot emot livsmedelsförsörjningen på planeten. Det är miljarder människor som är beroende av marint protein för sitt uppehälle och även det är bra och nyttigt för oss människor. Men det är inte bara det, utan det är också så att fisken i havet behövs för att hålla haven friska. Och haven producerar syre, tar upp koldioxid från atmosfären, en stor kolsänka. Vi riskerar att se en kollaps av våra hav om fiskbestånden blir så här kraftigt försvagade som vi ser nu.
Miljöpartisten Isabella Lövin, Mona, det låter ju för eländigt det här, säger att det finns några ljuspunkter i den här rapporten ändå.
Det gjorde det. Den visar också att det faktiskt hjälper att vidta åtgärder på de platser där man har tagit politiska beslut för att begränsa fisket så att det
sköts på ett sätt så att man inte tar ut mer från havet, skördar mer än vad det kan leverera. Så där har det blivit bättre och fiskbestånd har kunnat återhämta sig. Tonfisken nämndes som ett särskilt lyckosamt exempel. Den var helt uträknad för runt 10 år sedan, men nu har den kommit tillbaka även här i Medelhavet. Och rapporten som är framtagen av FNs livsmedelsorgan FAO säger att 99% av all tonfisk som fiskas upp och hamnar på våra tallrikar kommer från hållbara bestånd numera.
Mona Hambreus, Ekots klimatreporter, direkt från FNs pågående havsmöte i Nice. Kina och USA har kommit överens om ett avtal om handelstullar, hävdar USAs president Donald Trump idag. Enligt Trump innebär uppgörelsen att kinesisk export av magneter och sällsynta jordartsmetaller kommer att öka. Och samtidigt öppnar USA upp för kinesiska studenter vid amerikanska universitet. De amerikanska tullarna på varor från Kina kommer att ligga på 55%. Kinas tullar mot USA kommer att ligga på 10% enligt Trump. Men varken Kina eller USA har formellt godkänt den här överenskommelsen än. Så till den omstridda frågan om hur Svenska kyrkan ska hantera sin skog. Beslutet ska fattas vid kyrkostämman i höst, men idag la kyrkostyrelsens ledning fram sitt förslag. Och enligt det så är det andra värden än att tjäna så mycket pengar som möjligt på skogen som ska gälla. Så här säger ärkebiskopen Martin Modéus.
Jag är glad att en enig kyrkostyrelse har fattat beslut och att det beslutet, det handlar om de 4 hållbarhetsdimensionerna. Det är de viktiga ramarna, alltså att skogsbruket ska ta hänsyn till och balansera andliga, ekologiska, sociala och ekonomiska förhållanden.
Kyrkostyrelsen beställde en översyn av skogsbruket med direktiv att föreslå hur kyrkans skog kan brukas med mer hänsyn till artskydd och klimatförändring. Den nya inriktningen har ifrågasatts av ansvariga för kyrkans skogsbruk. Tjänstemän i stiften inom kyrkans egen skogsförvaltning har beställt alternativa utredningar. De bedömde att intäkterna från skogen kommer att minska när mer skog sparas och med mer miljö- och klimathänsyn i skogsbruket. Medan utredningen föreslår nationella procentsatser på hur mycket skog som ska skyddas eller brukas med mer hänsynsfulla metoder lägger inte kyrkostyrelsen något sådant förslag. Och ansvaret för att skogsbruket byter inriktning ska enligt kyrkostyrelsen vila på stiften med årliga uppföljningar. Men så långt som att hålla inne stiftsbidragen för de som inte följer reglerna vill inte kyrkostyrelsen gå. Vanja Lundby-Vedin igen.
Nej, jag tycker inte att jag skulle vilja ha det mandatet i kyrkostyrelsen. Det är inte vårt uppdrag. Däremot, om vi ser att det brister kraftigt i något stift, så har vi möjlighet att göra det ändå. Och vi har ju också möjlighet att genom vår årliga skrivelse till kyrkomötet också föreslå förändringar.
Reporter Annika De Greus. Den säkerhetszon som polisen i Örebro haft i snart en månad i 2 av Örebros bostadsområden avslutas nu, rapporterar P4 Örebro. Den här zonen inrättades efter flera grova våldsbrott. Polisen uppger att insatsen kommer att fortsätta i områdena, men på ett som det kallas bredare sätt. Polisen har idag beslutat att lätta på förbudet mot att ha med sig väskor vid större arrangemang. Under en övergångsperiod kan det dock fortfarande vara förbjudet att ha med sig väskor. Väskförbudet infördes i november 2023. Det har varit ovanligt många överbelastningsattacker den senaste tiden mot företag och myndigheter i Sverige. Bland andra har SVT varit hårt ansatt i 3 dagar i rad. Och statsminister Ulf Kristersson betecknar det som pågår som en attack mot Sverige.
Det ärliga svaret är ju ja. Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden. SVT har nu uppmärksammats, MSB jobbar med, SVT jobbar själva med det. Banker, BankID, det är väldigt många organisationer.
För SVT är det nu 3:e dagen de utsätts. Och den senaste överbelastningsattacken är den allvarligaste hittills. Ann Lagercrantz är vd på SVT.
Det här liknar inget vi sett tidigare. Det är en långvarighet och en magnitud på en helt ny nivå. Det här är den största attacken vi har haft på SVTs historia.
SVTs vd Ann Lagercrantz sa det. Och frågan är då, hur illa är läget? Ja, så här säger Marcus Murray som är cybersäkerhetsexpert.
När man ser en sån här typ av attacker som är en sån omfattning måste man fundera på vem har vinning av att göra dem och vad är liksom syftet. För de som står emot vår demokrati, de när ju på att visa att vårt samhälle, vårt öppna samhälle är svagt.
Vid en överbelastningsattack, även kallat DDoS, försöker angriparen störa en webbplats genom att skicka så mycket trafik som möjligt. Något som kan göra att sidan blir långsam eller slutar fungera helt. Än vet man inte vem eller vilka som står bakom attackerna, säger Marcus Murray. Men det finns gissningar som är mer kvalificerade än andra.
Om jag skulle gissa så har de proryska intressen. Vi har sett så mycket attacker från ryska eller proryska intressen under den senaste tiden. Och dessutom är de väldigt duktiga på att använda DDoS. Många av de plattformar som används för DDoS-attacker styrs av ryska aktörer.
Så är Sverige under attack?
Rent praktiskt så kan man säga att Sverige är under attack, för det sker väldigt mycket DDoS-attacker mot Sverige och även andra attacker. Andra cyberattacker och andra hybridattacker, så att Sverige är under attack. Men det är ju också ett geopolitiskt läge där många länder som är under attack just nu, i den mån att vi har DDoS-attackproblematik och sånt.
Reporter Linda Schanvel. Det har varit partiledardebatt i riksdagen idag. Den kommer att präglas av att nästa riksdagsval ju börjar närma sig. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade regeringens politik.
Vi ligger nu i EU:s bottenträsk när det gäller tillväxt. Andelen svenskar som lever på bidrag och ersättningar ökar. Arbetslösheten är hög. Över en halv miljon svenskar är arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten närmare 25%. Och matpriserna har ökat med 25%. Och det här slår ju rakt in i människors vardag. Vanligt folk som arbetar och gör rätt för sig, ja, de får det allt tuffare.
Moderatledaren Ulf Kristersson svarade med att varna för den politik som Socialdemokraterna vill genomföra.
Men Socialdemokraterna vill nu att vi ska jobba mindre. Att fler ska vara sjukskrivna och gå i pension i förtid. Deras vänstersväng skulle göra Sverige fattigare, och ett fattigare Sverige är ett farligare Sverige.
Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén kritiserade regeringens politik mot Israel.
Det Netanyahu utsätter Gazas befolkning för är ett folkmord.
Ulf Kristersson svarade.
Sverige har varit mycket kritiska mot vad Israels regering gör just nu. Tillsammans med många andra EU-länder också. Och den kritiken kommer antagligen fortsätta öka om inte Israel ändrar sin politik.
Vänsterledaren Nooshi Dadgostar tog också upp den statliga adoptionsutredningens kritik i förra veckan. Och pressade Ulf Kristersson som varit ordförande i Adoptionscentrum.
Jag vill fråga Ulf Kristersson varför han lät adoptionerna från Kina till exempel fördubblas och fortsätta trots att det fanns så många bevis på oegentligheter, och på vilket sätt han nu tar ansvar för detta som statsminister.
Tack, statsministern.
Herr talman, det här är ju en allvarlig vantolkning av det som har skett. Avsiktlig, förstår jag. Det är ju sånt som Vänsterpartiet sysslar med. Jag medverkade till att tillsätta den här utredningen för några år sedan. Jag välkomnar att en utredning är gjord. Idag vet vi mycket, mycket mer än vi visste för ett 20-tal år sedan.
Reporter Erik Ridderstolpe. Polens premiärminister Donald Tusk klarade dagens förtroendeomröstning i parlamentet. En omröstning som han själv hade initierat efter presidentvalet nyligen. Inför omröstningen fanns det en viss oro för att ett parti skulle dra sig ur regeringskoalitionen som därmed skulle kunna förlora sin majoritet. Men Tusk har alltså en majoritet bakom sig. I Danmark har Folketinget idag röstat ja till ett avtal som ger amerikansk militär rätt till permanent närvaro i Danmark. Ett inte helt okontroversiellt beslut med tanke på Donald Trumps idéer om att USA skulle ta över Grönland.
För första gång i Danmarks modern historia vill ett flertal här inne ge främmande makters tropper permanent militär baser i Danmark.
För första gången ger vi främmande makt rätt att upprätta permanenta baser i Danmark, sa Pelle Dragsted, partiledare för Vänsterpartiet Enhedslisten inför omröstningen i Folketinget. Och inte vilket land som helst.
Det är ett land som ni nu tror.
Utan ett land som hotar att stjäla en del av kungariket. Avtalet som godtogs av Folketinget idag ger amerikansk militär rätt till permanent närvaro på tre danska flygbaser på Jylland. När danska regeringen skrev på avtalet hette USAs president Joe Biden. Nu, när det klubbas i Folketinget, heter han istället Donald Trump. En president som inte uteslutet att använda sig av militär makt för att ta över Grönland. Men regeringen har sagt att avtalet är viktigt för Danmarks säkerhet, och i Folketinget idag var det bara två mindre partier som röstade emot. Avtalet med amerikanerna löper på 10 år. David Rasmusson, Danmarks korrespondent.
Idag presenterades årets sommarpratare, och Bibi Rödö, som är chef över Sommar i P1, säger att det osäkra omvärldsläget har påverkat vilka sommarvärdar vi kommer att få höra.
Det känns speciellt i år. Vi känner ett stort ansvar eftersom det ser ut som det gör i världen. Det är ju väldigt dystert och dramatiskt just nu, så att vi har försökt välja kloka personer och som hellre förenar än splittrar.
Den 21 juni, på midsommardagen, sänds det första programmet. Därefter följer 57 sommarprat. Bland annat ska matprofilen Zeina Murtada, som driver en av Sveriges största matbloggar, vara en av värdarna. Hon ska prata om sin storebror, som tog livet av sig 2002, och hur mat kan hjälpa till mitt i sorgen.
Min mamma såg till att det alltid fanns bra mat på bordet, oavsett om hon inte mådde 100%, så var maten alltid bra. Så det har varit en trygghet, och när vi inte har orkat prata om jobbiga saker, familjen, då har vi kunnat prata om maten.
Och för den som vill laga mat till någon som har det tufft, har Zeina Murtada ett tips.
Vi fick en hel ugnsplåt laddad med piroger som vi skulle kunna frysa in och bara kunna värma när man inte orkade laga mat. Så att lite piroger, det kan jag rekommendera.
Reporter Elsa Ivarsson, och listan med alla sommarpratarna finns förstås i vår app. I kväll klarnar det upp på många håll, men det blir en del regn över de västra delarna av Västerbottens och Norrbottens län. Imorgon Götaland och Svealand soligt och 16-21 grader. Södra Norrland övervägande soligt och 12-17 grader. Norra Norrland får under morgonen regn, men det minskar efterhand västerifrån 9-14 grader. I fjällen 5-10. Kvart i fem ekot producerades av Louise Steinberger. Jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Maktkamp mellan Vita huset och styret i Kalifornien.
Protesterna i Los Angeles fortsätter ju, Studio 1 och i vår andra timme också, om vad som sades och inte sades i dagens partiledardebatt den sista före sommaren.
Kort och gott, tack för att jag fått göra demokratisk värnplikt med er. Tack.
Och den sista även för Liberalernas Johan Perssons del. Lasse Johansson och Helene Benno här. Arbetssjukdomar också, det där med återhämtning, hur gör man?
Och sen om det omdiskuterade Slussenbygget i Stockholm, fint eller fult? Var med oss till 17:45.
California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Democracy is next. Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
Kaliforniens guvernör Gavin Newsom där. Demokratin är under angrepp. Stunden vi har bävat för är här.
Och det han syftar på då, det är Donald Trumps beslut att kalla in nationalgardet och marinkåren för att sätta stopp på protesterna i Los Angeles mot migrationsmyndighetens razzior där.
Gina Lindberg, vår USA-korrespondent. Ja, maktkampen mellan Vita huset och styret i Kalifornien fortsätter. Hur då?
Ja, det här är en maktkamp där båda sidor just nu gräver ner hälarna och står fast förankrade i helt olika åsikter. Donald Trump å ena sidan som hävdar att Los Angeles är helt laglöst. Han hävdar att han måste sätta in militären för att migrationspolisen ska kunna fortsätta utföra sitt uppdrag och utvisa papperslösa. Det här är ju Trumps stora politiska profilfråga. Och så på andra sidan har vi då demokraterna på västkusten i USAs folkrikaste delstat Kalifornien som säger att det här är ett övergrepp från Trumps sida. De menar att Trump agerar som en auktoritär ledare, en tyrann, sa Gavin Newsom, och att han är en fara för demokratin. Så att det här är en maktkamp som pågår, en strid med höga insatser och väldigt högt tonläge just nu.
Tror du att Trump kan komma och trappa upp den här striden ännu mer?
Ja, han säger att han är beredd att trappa upp, och det han gjort hittills det är alltså att han har beordrat dit nationalgardet som är då en sorts militär reservstyrka. Han har också kallat in marinkårssoldater, och hittills har han använt sig av en särskild federal lag för att göra det. Men den innebär också att det är en del begränsningar i vad militären får göra när de väl är på plats i Los Angeles. De får inte agera poliser, de får inte gripa folk till exempel. Det han säger nu det är att han är beredd att trappa upp genom att ta till en annan väldigt ovanlig lag som kallas för upprorslagen, Insurrection Act. Och skulle han använda den, då får presidenten stora möjligheter att använda militären på ett ännu mer aktivt sätt för att då slå ner det som presidenten hävdar är ett uppror. Och vi hör nu hur han börjar använda en retorik som bäddar för det. Han sa i ett tal igår när han talade på en militärbas i North Carolina, så sa han att det som händer i Los Angeles nu är en invasion. Han pratade om att det är utlänningar som står för våldsamheterna, det är utländska motståndare. Och det där språkbruket, det pekar ju i en riktning som gör att han skulle kunna gå vidare och hävda att ja, men det här som pågår nu i Los Angeles, det är ett uppror som kräver särskilda åtgärder. Och Donald Trump själv, när han får frågor om det här, så säger han att han överväger att ta till den här upprorslagen. Mm.
Stanna kvar, Gina Lindberg. Vi har med en gäst.
Fredrik Bergman Evans är det, expert på amerikansk rätt. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Vi hör ju här att det är inte bara en kamp på gatorna kanske, utan en juridisk kamp också. Det här att kalla in nationalgardet, varför är det så kontroversiellt?
Ja, det är kontroversiellt för att det är en väldigt ovanlig åtgärd. Mm. Man ska ha med sig det här när man tittar på det som sker i USA. Att USA är ju en federation med 50 suveräna delstater. Så att om man skulle jämföra Trumps övertagande av Kaliforniens nationalgarde, det är lite som att EU skulle ta över det svenska hemvärnet och beordra ut det svenska hemvärnet att vidta åtgärder och utöva myndighetsutövning på svensk mark i strid med den svenska regeringens vilja. Så att det här är en extremt ovanlig åtgärd. Det är ett väldigt tydligt ingrepp i delstaternas suveränitet, och man kan också säga att traditionella republikaner, de är motståndare till att man från det centrala styret i Washington ska gå in och beordra delstaterna vad de ska göra, och särskilt mot deras vilja. Så att här har vi ytterligare en konfliktyta för Trump-administrationen där man nu ger sig på också delstaternas suveränitet. Och att man väljer Kalifornien är ingen slump, utan Kalifornien är ju traditionellt vänsterfäste, så att det här är en väldigt tacksam motståndare för Donald Trump för att bedriva i stor utsträckning symbolpolitik.
Ja, fast är det inte också en praktisk kamp om att utvidga sin makt för en president? Det handlar inte bara om demokrater och republikaner eller Washington mot Los Angeles, eller hur?
Mm. Nej, men och det är helt riktigt, för det är också en aspekt som har präglat den andra Trump-administrationen, att man, som du säger, försöker utvidga presidentmakten på så många områden som möjligt. För jag har sett hittills i stor utsträckning i förhållande till kongressen att presidenten tar makt från kongressen. Vi ser att man pressar sig in på domstolarnas område och tränger tillbaka dem. Vi ser hur Trump-administrationen ger sig på advokatbyråer, hur man ger sig på
akademin. Så att det här är ett led i Trumps administrationens sätt att förstärka presidentmakten. Och hans kritiker menar ju att det här gör Trump-administrationen grundat på olika undantagstillståndslagar som man nu missbrukar och som då kan ge presidenten makt att agera istället för kongressen eller istället för delstaterna. Men att Trump missbrukar de här lagarna och på så sätt på ett olagligt, otillbörligt sätt expandera presidentmakten.
För jag tänker, det här att expandera presidentmakten, är det något onaturligt eller är det någonting som presidenter gärna gör? Alltså, har det där flytit fram och tillbaka genom åren på något sätt?
Nej, det är inte något som enbart Donald Trump har gjort, utan det här är ju också att presidenten vill ha så stor makt som möjligt har ju blivit något av en nödvändighet på grund av att det politiska läget i kongressen är väldigt låst. Politiken är väldigt polariserad, det är väldigt svårt att stifta lagar i kongressen och det gör det att det blir en press på presidenten att agera. Så att det är inte nytt för Donald Trump att man försöker expandera presidentmakten, men jag tror inte att vi i modern tid har sett en president som har utnyttjat så många olika lagar om undantagstillstånd, till exempel ekonomiska undantagstillstånd för de här tarifferna. Det är undantagstillstånd nere vid gränsen för att skicka ner militären. Och när man nu nationaliserar Kaliforniens nationalgarde så är det också en form av undantagstillstånd. Så att Donald Trump har en framfart på det här området som presidenter i modern tid inte riktigt har haft.
Gina Lindberg, håller du med om det här som Fredrik Bergman Evans säger? Är det din bild att Trump till varje pris vill överföra mer makt till presidentämbetet?
Absolut, det här är en del av hans politiska agenda och det är en bärande del av agendan. Han tycker att presidenten borde ha mer att säga till om, större befogenheter, och han tycker att kongressen och domstolarna har fått för mycket makt på senare år. Och det där är en juridisk teori som Trump och många MAGA-republikaner driver. Det kallas för Unitary Executive Theory, att man tolkar konstitutionen på ett annat sätt än vad tidigare presidenter har gjort. Och det är flera presidenter som har varit inne på den här linjen, att presidenten borde ha mer att säga till om, men Trump går längre än någon annan president i modern tid. Och han argumenterar ofta för att han tycker att han har rätt att göra det därför att det är så många som har röstat på honom. Han hävdar att jag har fått det här mandatet av väljarna och då ska inte domstolarna med politiskt tillsatta domare komma här och försöka stoppa mig. Medan många andra säger att det är ju så systemet är uppbyggt i USA, att man har checks and balances, ett maktdelningssystem mellan presidenten, kongressen och domstolarna, och det där systemet skapar en balans som är nödvändig. Men Donald Trump vill tippa den balansen jämfört med hur den ser ut idag.
Så vad händer med maktdelningen?